Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...316 matcher har Ångermanland spelat i TV-pucken sedan starten på den klassiska ungdomsturneringen. 6 gånger har också Ångermanland vunnit turneringen, med 1988 som den sedermera mest namnkunniga upplagan med Peter Forsberg, Marcus Näslund, Magnus Wernbloom med flera. 316 NHL-matcher gjorde den skotske målvakten. Ja, ni hörde rätt, en hockeymålvakt från Skottland, även om han flyttade till Kanada i unga år. Charlie Chuck Gardner. Han är den enda målvakten som i rollen som lagkapten tagit sitt lag till Stanley Cup-titeln. Chicago Blackhawks allra första buckla på 30-talet. 316 mål gjorde Francesco Totti i tävlingsmatcher under sin sagolika fotbollskarriär. 307 för Roma och 9 för italienska landslaget, där han också blev världsmästare. Kungen av Rom, som Sporthuset avsnitt 95 hette. Det spanska tiki-taka kortpassningsspelet, tiki-taka, är nog för många synonymt med FC Barcelona efter en period då de verkligen vägrade att ge bollen ifrån sig. Faktum är att laget fram till hösten 2013 spelade 316 matcher i rad med större bollinnehav än motståndarlaget. 316 kilometer långt var lagtempoloppet på cykel i Stockholms OS 1912. Solskensolympiaden, ni vet, för övrigt Sveriges första OS-guld i cykel. Banan gick Mälaren runt, starten vid Liljeholmen i Stockholm och sen via Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Kungsör, Köping, Västerås, Enköping med mål in till Stockholms stadion. 316 som 3,16 sekunder var Ingmar Stenmarks sanslösa segermarginal i slalom i Kitzbühel 1982. Tvåa kom en annan legendar, amerikanen Phil Mair. Fortfarande snart 40 år senare så är det tidernas största vinstmarginal i en världscuptävling i slalom. Och ni som inte gjort det, lyssna nu till Jens Fjällströms kärleksbombning av Stenis i avsnitt 263. Varför inte direkt efter det här avsnittet som nu kommer ut för 316:e veckan i rad i Sporthusets regi. Den här veckan så spelar vi in från en lite annorlunda miljö, Lasse.
Lite?
Ja.
Tänkte du på då? Vi sitter ju i en biosalong.
Ja, äntligen gör vi det.
Äntligen sitter vi i en biosalong och spelar in. Vi är nämligen hemma hos Irma. Frus i Banjad.
Ja.
Ber för att gratulera. Jag har
Tack,
inte gjort
snälla,
det
förrän
vi ses
Lasse.
Nu. Ja. Hur har du det här i kåken? Du sitter inte bara i biosalongen, va?
Nej, det är jag inte. Jag tycker att det är väldigt trevligt när, inte bara att jag ska få vara med i podden som jag såg fram emot från när Tommy frågade, men också att ni är här, så att här huset fylls av lite människor. Det tycker jag om när det gör.
Men det var kul när vi kom in här, därför att det är ju förmiddagen när vi spelar in, ska vi säga, och plinga på dörren och så vidare. Kåken var ju alltså helt livlös. Mm. Det är ju många hus som är det i och för sig, men även innehållet. Och då tittade jag en aning orolig på dig, Tommy, under rubriken att jag tror nog inte att det är någon här. Men då sa du, Irma är lite morgontrött så.
Exakt.
Jag tycker att det är väldigt fint att du har överseende med mig.
Ja, nej, men och sen kom ju, den som öppnade var ju Boris, i princip, hunden. Vi har ju Boris och Torres har ju lärt känna varandra här.
Mm. Mm. Det går bra, verkligen bra. Nu är Torres på vift här, ser jag. Och då tänds det lampor så ni kan veta vad Torres är i alla fall.
Vad händer nu i ditt liv efter bröllopet här?
Vi skulle ju på bröllopsresa, jag och Mika. Jag hade planerat och kikat och ja, jättefint skulle det bli.
Jag hade suttit i ljussalongen och kollat på
ja. Vi hade kollat på hotellen här och bara längtat och suktat och bokat allting. Men så fick jag ju ett möte i Warszawa.
Warszawa?
Warszawa?
Warszawapakten?
Det blev en bröllopsresa till Polen. Ja,
vad finns det för koppling? Alltså Warszawa och Polen, jag säger det, det är mycket, mycket fint. Men vad finns det för koppling för er att vara där?
Ambassaden i Sverige, den amerikanska, den har varit stängt sedan corona utbröt. Och vi har försökt att få till ett visummöte för mig. Så att jag får komma och gå i landet hur jag vill även under corona. För det har ju varit så oerhört hårda restriktioner. Och till slut fick jag ett möte, fast då i Polen. För att ansöka om visum. Aha. Så vi åker dit dagen efter bröllopet och Tommy som var där och för den delen uppträdde med magnifikt tal i, ja det var underbart, jag borde lägga
ut video för det. Signaturen.
Ja, nej det var så bra gjort. Men märkligt att man ska behöva ta ett flyg från Sverige till ett annat land, fixa ett visum, flyga tillbaka. Det är jättemånga som gör, många hockeyspelare från Sverige som har fått antingen...
Som hamnar i Warszawa.
Ja, jag kan räkna upp flera stycken som har gjort samma resa som jag nu under året från NHL. Men vissa har fått avslaget och har inte fått ett visum och intervjun. Aha. Den behöver jag inte ta här, men det var ju det enklaste. Jag var ju beredd. Vi hade skrivit ut 12 papper, vi hade skrivit ut bilder på oss. Google Aftonbladet, grejer från 2019. Gamla gymnasiebilder från när vi var i samma skolkatalog. Och föräldrars underskrifter, hur mycket papper som helst. Jag kommer dit. Sweden is very beautiful. Yes, sa jag. Yes, satt där lite nervös. Very beautiful. Ja, yes. Do you like Warszawa? Yes, very much. You're good to go. Stämpel.
Var det så?
Hela min mapp och alla papper, jag kollade ner i den. Och Mika satt ju nervös som få på ett café ute i Warszawa. Han var så nervös.
Trumma med fingrarna på bordskivan.
Ja. Och satt där mässade 50 gånger. Jag fick inte ens ha min mobil. Så när jag kom ut så såg jag den här mobilen och hur många sms det var på den. Och sen skrev jag är klar. Han bara, du måste ringa. Så ringer jag. Hur gick det? Varför gick det så snabbt? Fick du inte komma in på mötet? We're good to go.
Sporthuset 316.
Men vi ska vara tydliga med det här. Det är alltså så att Mika är ju i New York och spelar hockey med Rangers. Det ligger i kontraktsförhandlingar har vi förstått. Han får mängder med frågor om det. Mm. Och han säger på alla frågor precis samma sak. Nämligen att det har ju en agent av en anledning som pratar med agenten.
Agenten som är hans brorsa förresten.
Jaha, du ser. Ja, då har jag ju nära information då kan man säga. Och det betyder ju att du jobbar ju här i Sverige med Discovery och du följer eller Discovery Plus och följer Allsvenskan mycket nära. Och har ju ett läge att ha en bit till Micke.
Men nu när vi har Irma här, vad sägs om att prata om den allsvenska slutspurten, det släpps på full publik och det gäller ju all idrott och all kultur för övrigt också. Och den första allsvenska fotbollsmatchen kommer imorgon då.
En fredagkväll.
Vad tar Borås Arena? Är det 15 000 någonting? Någonting åt det hållet va?
Vi var ju där och sände första gången. Vi var ju på Kalmar FF om jag minns rätt när de invigde den nya. Och jag tyckte vi var så imponerade av den stora maffiga långsidesläktaren som vi tyckte såg ut som det var en engelsk championship-arena. Kommer jag ihåg, vi gick kring den där 2004 eller något sånt där.
Det gör den ju. Den påminner.
Eller hur?
Det är så här, ja, det är så sant så.
Sen är ju fin förutom att det är fel underlag då.
Och så när det gäller Elfsborg sen sig vidare till SM-guldet sedermera då ett par år senare.
Ja, det är alltså Elfsborg IFK Göteborg i Borås den här fredagen då i den första pandemirestriktionsfria allsvenska matchen. I talande stund tyckte jag såg över 10 000 biljetter sålda. Elfsborg som ju också hamnat i knepigt läge, eller hur, i allsvenska toppen efter flera förluster i rad. Och så IFK Göteborg precis ovanför kvalsträcket, allt mer krisartat lag för och läge för Mikael Stare. Men före den här matchen då, vi måste ju också säga det, Full hockeyomgång i Svenska Hockeyligan, alltså idag denna torsdag. Det ska bli spektakulärt att hoppa runt mellan alla de här matcherna på Simor och uppleva hur det känns med all publik igen ikväll då, när den här podden kommer ut för första gången på mer än 1,5 år. Och när det gäller fotbollen, speciellt på söndag, den matchen som vi ska bevaka, Irma, i Discovery Plus med allsvenska derbyt på Friends Arena mellan AIK och Djurgården inför... Ja, det lär väl bli över 40 000 åskådare, det måste väl bli. Beroende på då hur det blir med säkerhetsrestriktioner och så, som vi kan återkomma till alldeles strax. Det är ju speciellt eftersom Djurgården, Malmö och AIK, de tre ser ju just nu att vara de tre tunga guldkandidaterna i Allsvenskan med 9 omgångar kvar. Vad tänker du om derbyt, alltså sportsligt då, Irma? Vilka är favoriter för dig? Ettan Djurgården eller tabelltrean AIK?
Ja, jag tänker att AIK är kolossala favoriter. Inte sett till tabellen eller hur det har sett ut från de båda lagen senare tiden under hela året. Men det går ju inte att förbise statistiken i derbyna. Det finns en anledning till att AIK vinner fler derbyn än Djurgården. Jag har sagt det innan när Djurgården och AIK möttes. Det är bara något med AIK-spelarna, hur de sträcker på sig ordentligt under derbyna. Sebastian Larsson ser ut som att det här är det enda stället i världen jag vill vara på. Jag vill inte vara någon annanstans.
Han passade på att ta en sen varning också mot Kalmar, så att han ordnade upp avstängning mot Degerfors, att han spelar den här matchen.
Får vi backa till 2001 tror jag, när de tre Stockholmslagen tog de tre främsta placeringarna i Allsvenskan och Hammarby förresten blev mästare det året. För att hitta den här typen utav derbyladdning.
Lite samma vibbar kommer också om 2010 också.
Absolut.
Med Malmö Helsingborg.
Ja, 15 september matchen, den klassiska 2010.
I samma stad i serien ungefär.
Malmö, skånska SM-tecknet spelar man om. Skånska mästerskapen, det var ju bara de två då. Mm. Och de möttes i Malmö. Och det var en elektrifierad stämning. Det är möjligt, alltså det var ju elljus med den här höststämningen som kommer också med som det heter i England, floodlight.
Nu är det eftermiddagsmatch.
Nu är det eftermiddagsmatch, men alltså det är ovanligt, och det ska man ta till sig av, att det blir den här typen av avgörande matchkänsla. Derbyn är alltid stora. Och det tror jag då, för ofta ute i övriga Sverige så fnyser man ju lite grann åt detta evinnerliga tjat om Stockholms derbyn. Åh, vad ni tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Det är inte så jäkla stort. Det är ni som tycker det är stort. Ni springer och tjatar och tjatar. Får ni väl prata om på tunnelbanan? Vi tycker det är jobbigt. Men den här gången är det ett undantag, och det tycker jag man ska ta till sig av. Där alla tidigare ingångar saknar betydelse. Ge mig inte en enda uppgift om hur många gånger de har mötts och vad det har varit för väder och hur det ser ut, utan blås igång matchen. Och låt det för i bövelen vara exakt 90 minuter prestigelig fotboll. Där och då. Magi. Inget annat. Absolut. Ingenting annat. Många spelare största match i karriär.
Han är ett geni alltså. Jag började tänka på Fantomen på Opera när du körde den här.
Lasse. Tror du Lasse suger på den när han ser den här bioduken?
förstå när det, och så tystnade precis innan han inledde med Nighttime Sharpens Heightens Each Sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Förstå det här inne. Ägg, jag ryser.
Det är alltså.
Lasse. Har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses.
Du vet att Mika är Broadway-fantast, så det är han som du ska sitta här med och prata om det.
Jag blir så orolig när du säger att det tar 4 timmar att ta sig in allt uppe. De har ju öppnat nu, då ska jag öppna i november. Vet du.
Ja, men då kommer det lugna sig. Det var ju bara för att man inte fick
det. Det kommer vara 48 timmars kö liksom. Nej,
snart är vi tillbaka i Warszawa om ni fortsätter så här.
Help me make the music of the
Det finns ett moln över fotbollshimlen och derbyhimlen och alla matchers himmel framöver när det gäller fotbollen, och det är det som kallas villkorstrappan. Och senast vi hade en sändning på Discovery när vi bevakade AIK mot IF Göteborg, så hade vi Fredrik Söderberg som gäst där, som är AIKs vice klubbdirektör och den som ansvarar i de här frågorna i AIK. För det är ju så att, och det här är ju framförallt fotbollens problem, det är fotbollen som har dessa trubbel där det har blivit en stor konfrontation mellan supportrar och polis. Där det sjungs ramsor ifrån rivaliserande klackar mot polisen.
Det finns ingenting, ingen klubb som står för att vi vill ha ordningsstörningar på våra läktare. Varför vi reagerar mot villkorstrappan, det är därför att det är en tillämpning som inte hjälper oss någonting mot att motverka ordningsstörningar på våra läktare.
Och det handlar ju om det som är villkorstrappan, alltså det som av en del supportrar och en del klubbar har kallats för det största hotet mot allsvenskan. Alltså polisens metod för att bekämpa pyroteknik och ordningsstörningar på läktarna. Och det här har ju återspeglats bara senaste tiden här redan nu med, om det här med banderoller och OH-flaggor som har varit, overhead-flaggor som det kallas, som har varit förbjudna till exempel när Sirius spelade på Studenternas, därför att man då ska kunna gömma folk under som ska starta bengalbränning. Och vad kommer gälla egentligen för klubbarna? Djurgården fick efter förra derbyt mot Hammarby besked efter att det varit en hel del bengalbränning på läktaren att polisen tycker att arrangören varit för passiv. Djurgården ställde då motfrågan, vad borde vi gjort istället? Och då svarade polisen exempelvis tömt en läktarsektion och sen därefter fått bort de element som brände bengaler. Och då svarade ju Djurgården att det hade bara lett till värre ordningsstörningar. Och där står vi någonstans. Samtidigt har polisen då sagt att ordet villkorstrappan ska ju försvinna 2022 och ersättas av en ny handbok för villkorsgivning. Och då är det en tvistefråga nu, hur mycket nytt blir det här? Är det att man bara har bytt begrepp eller kommer det bli några förändringar? Det är det delade meningar om. Men nu är frågan vad som kommer hända framöver. Fotbollen anför ju framförallt ett par skäl, och när jag säger fotbollen så menar jag svensk elitfotboll, det är arrangörerna, det är supportrarna. Borde inte polisens ansträngningar istället vara att lagföra enskilda individer, att kämpa stenhårt för det som gör sig skyldiga till lagbrott? För bengalbränning är lagbrott. Sen kan vi diskutera hur stort lagbrott det är, men det är ett lagbrott, istället för att det leder till såna här allmänna publikkapacitetsneddragningar, att det blir någon slags kollektiv bestraffning. Där har vi väl några av de delar som det här handlar om. Och du var ju med i den diskussionen, Irma, som vi hade då i studion och hörde också vad Fredrik Söderberg sa, AIKs företrädare.
Det finns egentligen ingen strategi idag i den nuvarande tillämpningen från polisens sida hur man lagför individer som begår brott mot ordningsstörning, utan det man gör istället det är att man först och främst pekar på arrangören och säger att du är enskilt ansvarig för att det begår brott på din läktare. Inte hur du har arbetat för att förhindra att det begår brott, utan du blir enskilt ansvarig för om det begås brott på ditt arrangemang. Och det andra är då att man kollektivt straffar publik som inte har begått någon ordningsstörning. Vi hade vår första neddragning här efter matchen mot Kalmar. Det brann 23 pyrotekniska pjäser. Fick en neddragning med 400 personer. 377 personer som inte då har begått ordningsbrott får då inte vistas på några ståplats.
Jag är ju rädd att läktarkulturen ska försvinna från Sverige. Det är min största skräck i allt det här. Sen har jag all respekt för säkerheten och att det ska vara tryggt att gå på fotboll. Men jag tror inte någon polis kan kolla på sin kollega och känna att det här blev ju bra. Det här har gått åt rätt håll. Allt har blivit säkrare, allt har blivit bättre. Tvärtom, det har blivit större misstro mellan parterna. Färre människor har känt sig hörda. Många har känt sig dåligt behandlade. Och det är ju tydligt för de flesta att det här sättet att gå tillväga, att kollektivt bestraffa, att fokusera på det här viset, inte har fungerat. Och sen fråga mig, vad är målet? Är målet att få bort svensk läktarkultur?
Ja, och när det gäller det här med om polisen är ute efter just fotbollen, som många kanske tänker, så försökte ju i alla fall polismyndighetens Stefan Hector här precis då den här veckan förklara på en presskonferens att polisen inte är på jakt efter just fotbollssupportrar. Han uttryckte det så här.
Polismyndighetens intresse i det här fallet i fotboll är endast säkerhet. Vi har som myndighet inget som helst intresse i fotboll. Och jag skulle heller inte säga att supportrar är någonting som är liksom bekymmersamt för oss. Jag vill ha det i protokollet, tänkte jag säga.
Stefan Hector sa också när det gäller säkerhetsdelen att de här allmänna publikneddragningarna inte är för att straffa klubbar. Det görs för att man ska kunna genomföra en räddningsinsats om det blir en eldsvåda till exempel. Det som ännu inte har hänt men skulle kunna hända såklart. Det handlar om att glesa ut publiken och se till att det inte blir trångt. Och det handlar inte i första hand om att bengaler är olagliga, sa Hector, utan det handlar mer om att det är farligt helt enkelt. Och sen när det gäller det här med polisens roll så känner jag bara att det är viktigt att poängtera historiken då, att villkorsupplägget kom väl till, startskottet var väl nästan 10 år sedan nu, när det var det här med polisnoterna som det var mycket tjafs om. Alltså att arrangörerna skulle tvingas betala för polisnotor. Istället är det då att arrangörerna nu via ordningslagen ska ansvara för ordningen på evenemanget. Och då sätts det upp villkor för det ifrån polisen. Och Hector, han föreslog till exempel att svenska förbund skulle använda sig av stora böter som UEFA gör till exempel för att komma till rätta med det här. Något som ju faktiskt inte fungerat tidigare i Sverige var ju både supportrar och arrangörer rätt snabba med att peka på.
Alltså det bredaste penseldraget som jag ser är ju när du ger bakgrunden här om att det har med polisnoterna att göra som ju kom för x antal år sedan. Man skickade fakturer helt enkelt till klubbarna för helikoptrar och hästar och MC-ordinanser och allt vad det nu var, ospecificerat. Det blev ett himla liv om det. Så sa ju polismyndigheten att man vill minska antalet anmälda brott, brottsliga gärningar, vid allmänna sammankomster. Allmänna sammankomster. Då är ju det ett brett perspektiv över allting som kräver ett tillstånd, vilket du måste ha myndigheten för att få ha en allmän sammankomst. En fotbollsmatch, ett idrottsevenemang, en konsert, en festival, en demonstration. Allmän sammankomst, det är ett väldigt brett begrepp. Och jag tycker det är intressant att få reda på, är det en negativ särbehandling av fotbollen i den här frågan? Det vill säga att det behöver sättas i relation till hur polismyndigheten i sin tillståndsgivning reagerar och agerar, exempelvis i festivaler. X antal anmälan om sexuellt ofredande exempelvis. Vilket ju innebär att du behöver ju definitivt hantera festivalen i tillståndsgivningen för nästkommande år. Hur har den trappan sett?
Och den frågan skickade vi till polisen.
Och vad fick ni för svar?
Här kommer det. Villkor för evenemang hanteras precis på samma sätt vid festivaler och konserter som vid idrottsevenemang. Om ordningsstörningar uppstår vid dessa evenemang förändras också villkoren. Till exempel kan antalet ordningsvakter utökas.
Ja.
Det var svaret.
Brottsligheten vid allmänna sammankomster måste minska. Så är ju deras syn på det då.
För att tolka svaret igen så var ju svaret att, som jag tolkar, att de har inte haft kapacitetsneddragningar. För då hade de nog svarat det. Utan de svarade att till exempel kan antalet ordningsvakter, nu har ni haft stök på er festival, nästan igång ni har en festival, då måste ni göra så här och så här för att få arrangera till exempel många fler ordningsvakter. Däremot säger de ingenting om kapacitetsneddragningar.
Nej.
Och det är väl det som fotbollen menar på, att fotbollen får alltid kapacitetsneddragningar, pang, ett par tusen och så här. Och det är det som är en stor frustration ifrån klubbarna.
Fast det är ju inte bara kapacitetsneddragningar, det som handlade med, för ett tag tänkte jag så här, rör det här bara storstadsklubbar? Och sen tänkte jag i nästa sväng, rör det bara Stockholmsklubbar?
Mm.
Och så satt jag och funderade på om det är där den stora diskussionen är. Sen kom ju det här med IK Sirius. Och senast jag tittade så är de hemma i Uppsala. Det är ju en annan polismyndighet. Och den tillståndsgivningen var ju påverkad av att de fick ju inte ha banderoller. Och det var någon annan klubb också, tror jag, som inte fick ha banderoller och flaggor och såna här stora grejer. För då anser polisen att där under de där flaggorna som då vecklas ut så klär man om då, sätter på sig masker och så tänder man pyroteknik.
Och så var det redan 2019, hade vi en del i podden också om det.
Ja,
det här med OH-flaggor.
Ja, jag visst. Men jag säger så här, för mig är det märkligt att en sån här ändå inte så... Jag tycker, det är förvisso ett lagbrott att de antänder pyroteknik. Jag fattar det. Men att det tar såna här proportioner. Alltså, det är för mig konstigt varför det har blivit så här. Och då riktar jag mig mot... Jag tycker inte att det är ett fotbollsproblem alena. Det är definitivt ett problem för föreningen Svensk Elitfotboll. Det är definitivt en utmaning för Svenska Fotbollförbundet. Och det är en utmaning för Riksidrottsförbundet. det vill säga i hela idrottsrörelsens ryggrad, behöver agera visavi myndigheten i en sån här diskussion. Det är ju inte den enskilde polismannen eller poliskvinnan som ligger bakom det här. Det är ju juristerna på den juridiska enheten hos polismyndigheten. Det är ju de som ska approcheras, det är ju de som ska tilltalas, det är ju de som ska bli utsatt för frågorna. Och där har idrottsrörelsens ryggrad ett avgörande spel att göra. Då menar jag Riksidrottsförbundet, jag menar Svenska fotbollförbundet och jag menar också då intresseorganisationen i det här fallet SEF. Så att runt juristerna på polismyndigheten finns det helt plötsligt surr som säger att det här måste få en lösning. Vi kan inte endast bara sitta och leta möjligheter att inskränka möjligheten att gå på officiella tillställningar. För det är ju det som är konsekvensen. Och då måste du uppåt i organisationen. Och här tror jag den Björn Eriksson som är ordförande i Riksidrottsförbundet granskades ju förra året, för han har ju varit ordförande för säkerhetsbranschen. Och ett tag sa man ju det att när polisen ska bort från arenorna ska ju säkerhetsfolket in där istället, ordningsvakter och den typen av arbetande människor. Och det blev ju synpunkten att det var fel tillvägagångssätt. Så möjligtvis har det påverkat en passiv inställning från Riksidrottsförbundet. Men de har, menar jag, också ett ansvar.
Det är ganska lätt att tänka, sluta bränn så är problemen borta.
Mm.
Då finns det i och för sig en del som säger att nej, men då hittar polisen nya problem.
Mm.
Och så finns det en del som säger nej, men då hittar supportrarna nya grejer att hitta på.
Mm. Vad jag tror är problemet, oavsett om det är i en fotbollsmatch, om det är ute i någon annanstans i samhället, så jag tror att det är svårt när det inte har byggts upp en respekt på något vis. Jag har ju så många kompisar som är superfans som står med pyrotekniken, oavsett om det är mina vänner i AIK eller Djurgården eller andra delar.
Vad säger de om du säger till dem, kan inte bara sluta bränna? Vad säger de då?
De säger ja, i alla fall de jag har pratat med. Men jag tror att när det blir den här, som Lasse inne på lite, vi mot dem-känslan, för det upplever jag att det har blivit så kolossalt. Vi supportrar mot dem, polisen. Jag tror nästan att man är så provocerad att man som supporter känner, vem är du att komma och säga till mig? Och det kanske är fel eftersom det är polisen som bestämmer och det är lagar som sätts, men...
Att det blir som en revolt? Eller?
Ja, och jag kan ändå ha förståelse för det. Nu vill jag inte mana till något lagbrott, men jag kan ha förståelse till att man känner att vad jag än gör så vill motsatt sida förstöra för mig. För jag tror att många supporter känner så, att är det inte pyroteknik nu den här gången så är det här nästa gång och så vidare. Jag antar att det är den känslan som byggs upp i alla fall. Jag tror att man måste angripa problemet från början med en helt annan metod än vad... polisen och då myndigheten har gjort från början.
Du kommer inte lösa det här genom att du bara sitter och hoppas att de ska ändra sig, utan du måste påverka från alla håll. Och jag minns ett samtal jag hade med Björn Eriksson när han gästade Kanal Plus-studion för många år sedan och höll på med den så kallade huliganutredningen. Då sa han om ett möte han hade med dåvarande justitieministern när han var och pratade om den här så kallade huliganutredningen. Och enligt uppgift då från Björn Eriksson så när han presenterade den här problematiken som är runt läktarkultur och annat, så sa hon, men vad är problemet? Vad är det som ställer till problem? Ja, det är, och då svarar hon själv så att säga på frågan genom att säga att ja, men det är åskådarna på arenorna. Så spelar ni fotboll men gör det utan publik. Och är det grundinställningen från det politiska livet?
Ja, alltså, ja,
det är ett citat från Björn Eriksson. Så är det inställningen från det politiska livet, så menar jag att här finns ett jobb att göra. Du behöver bredda perspektivet, du behöver skapa en bredare diskussionsgrund på flera ställen för att åstadkomma en förändring.
Men jag är inte säker på att de är synkade, för att den här handboken, den nya, den har skickats ut på remiss ju. Och det har ju läckt ut internmail till den här sajten Fotboll Stockholm, Oskar Månsson som har granskat det här med villkorsgivningen. Och där är det positiva tongångar både från Svenska Hockeyligan och från Riksidrottsförbundet till den nya handboken. Riksidrottsförbundet med Björn Eriksson i spetsen. Medan klubbarna i fotbollen är kritiska till den nya handboken och menar på att den är snarare, istället för en villkorstrappa så kommer det vara en villkorshiss.
Ja,
det kommer gå ännu fortare att publik försvinner och att det händer saker. Så att de inte synkade fotbollen och Riksidrottsförbundet i det här fallet, apropå det du säger, att de ska gå på bred front tillsammans.
Men det är ju ännu viktigare då. Att det är ju avgörande. Alltså Svenska fotbollförbundet, som ju medlemmar i Riksidrottsförbundet, behöver ju ta den diskussionen med Riksidrottsförbundet. Det är ju avgörande.
Vi har inte en sån fotboll som kommer kunna dra publik utan vår supporterkultur. Men det är inte Premier League. Det är inte La Liga-nivå. det finns en anledning att svensk fotboll fortsätter utveckla talanger, få fram spelare. Det är för att supporters går på de här matcherna. Det här med pyrotekniken, det är ett stort problem. Men ibland känner jag att det är en ursäkt för att helt generellt få bort klackarna. Men det är en känsla som har rotats i mig. Och då kan jag tänka mig hur den rotas i supporters. Att ja, bra, nu använder de den här anledningen, pyrotekniken, för att få bort dem. Äntligen, nu kommer de inte vara på fotboll, nu kommer de vara tryggt och safe. Men hade det inte varit pyrotekniken hade det varit något annat, tror jag.
Högt i tak i sporthuset.
Nu när du är här, Irma, det är lätt hänt att du är det i din egen biosalong. Ja. Nej, men alltså, ja, du var ju på OS. Ja, man kan inte komma närmare ett olympiskt guld än vad Sverige gjorde, kan vi ju säga, i och med straffförlusten mot Kanada.
Åh, hon missar Caroline Seger! Det är inte sant!
Det är klart att den där OS-finalen kommer ge mardrömmar i all evig tid. Det var därför det var så skönt att se Caroline Seger få slå in en straff nu i kvalet. Och det har aldrig sett henne vara så glad över ett mål. Det var så förlösande, måste jag tro. Hon skrev också på sociala medier att nu kan man lägga det bakom sig. Och kanske om när hon lägger skorna på hyllan var jättestolt över det där silvret.
Men nu står hon här igen, lagkapten Seger, redo för revansch.
Tänk inte nu, slår den bara.
Mot den georgiska målvakten. Tar två kliv åt sidan. Springer hon fram, skjuter med högen. Och enkelt i mål. 3-0. Caroline Seger på straff. Och vi suddar bort de vassa kanterna från minnesbilden av den missade straffen i gulddramat i Japan. Och hon kramas om av lagkamraterna. Och så nästan lite tagen ut.
Varför jag säger att svensk fotboll mår så bra, det är för att kollar jag på den truppen som var i OS, de kanske mest framstående spelarna i det här landslaget. 23 år, 24 år. Det är unga spelare som gjorde otroliga mästerskap. Såklart att Caroline Seger var grym, Kosovare Aslani var grym, Hedvig Lindahl var grym, men de är alltid bra. Men jag har aldrig sett den unga delen av en landslagstrupp vara så mogna, vara så talangfulla, vara så taktiskt skickliga, tekniskt skickliga. Och jag har ju koll på de ungdomsleden vi har som kommer upp nu. Och jag skulle säga att de aldrig har varit bättre. Det är spelare Filippa Angeldal som är född 97, Nathalie Björn är född 97, Hanna Bennison, när hon född 2017, när jag skojar, men hon är jätteung.
På våren.
Ja, och det är massa spelare där bakom som är unga, som är skickliga. Vi har aldrig haft spelare i så stora klubbar. Frölina och Rolfö spelar i Barcelona, Magdalena Eriksson i Chelsea. Och det är klart att de börjar komma upp i åren, men de är 28 år. De är inte 38 år. De har också ganska långt kvar. Och det kommer ju vara de spelare som leder det här landslaget framåt. De som är födda 93, 94 och de har många år kvar. Och de som kommer efter, de är ännu bättre. Jag tror att de kommer bli ännu bättre. Så jag kan förstå oron över att får man någonsin den här chansen igen.
Apropå det Jens var inne på för några avsnitt sen.
Jag har aldrig sett en sån här utveckling i svensk fotboll. Och varför tror jag är just anledningen som jag nämnde. Fridolina Rolfö i Barcelona, Magdalena Eriksson i Chelsea, John Andersson i Chelsea. Vi har spelat Bayern München, PSG, Real Madrid. Tänk de unga spelare som finns ute i Sverige idag. De har ju idoler i de häftigaste lagen i Europa. De har idoler överallt i Sverige nu. Jag minns när jag var liten. Victoria Svensson var min största idol. Jag tyckte hon var coolast i världen. Men det var ändå i Sverige hon spelade. De största spelarna, Mia Hamm och Birgit Prins där ute. Det var ju lite ouppnåeligt för mig. Men nu ser man svenska spelare i de absolut största klubbarna. Jag tror aldrig att man blir bättre än när man har de största idolerna där ute i Europa och spelar sig upp till. Jag tror bara att svensk fotboll kommer blomma och jag tror att damfotbollen generellt kommer bli bättre. Men jag har stora, stora hopp eller förhoppningar på svensk damfotboll för, ja.
Sverige försvarar ju fortfarande sin höga ranking. Väl ranka två i världen, va? I takt med att du berättar vad de spelar i de här klubbarna, det är stora klubbnamn, då kan man också indikera att satsningen på damfotboll rent generellt i de här länderna ökar. Och eftersom en större satsning i de här länderna troligtvis kommer att leda till fler utövare, det finns mer ekonomiska resurser i större länder, så kommer Sverige att få skicka spelare dit, men då kommer de länderna också bli bättre. Så för varje ranking Sverige försvarar sin andra plats, eller kanske till och med siktar, så tycker jag att det är ett plus för den satsning som svensk landslagsfotboll och svensk nationell fotboll gör.
Och Anton Elfström skickade ett mejl till oss via sporthusetpodcast.se, och han, för vi har varit inne mycket på det här, att damfotbollen går ju samma utveckling som herrfotbollen, även om går långsamt så blir den liksom mer global. Och då undrar han om det kanske kan bli så att det riskerar att bli så att på sikt så vill FIFA och UEFA få en likadan utveckling på damsidan, det vill säga att OS inte är det största som det har varit på damsidan nu, utan att det blir i framtiden även på damsidan VM och EM som blir de största, att man trycker bort OS även där, och att det blir någonting liknande även på damsidan i form av en U23-turnering. För nu har ju OS-fotbollen varit det största för damerna, till skillnad för herrarna.
Bra fråga, och jag har inte ens tänkt i de banorna, men det är ju helt klart att den risken finns. Och det vore ju väldigt, väldigt tråkigt. Jag, sen jag var liten, har älskat OS för att det är så stort på damsidan.
Och det talar för att det ska vara kvar. Men när den utvecklingen kommer som beskrivs här, så är det bra för damfotbollen. Därför att då indikerar det att det finns så mycket pengar i världsfotbollen från FIFA och i den europeiska fotbollen för UEFA, att de tycker att nu ska vi ta upp kampen med internationella olympiska kommittén. Det är inte IOK som ska ha våra stålar. Vem sa någonting om marknadsekonomi?
Sporthuset listar.
Gillar du listor eller?
Jag vet att du gillar listor.
Ah. Men det är inte jag. Utan det är den här rackaren som har dragit igång en listverksamhet helt oväntat senast. Efter en på, och nu sticker Irma iväg.
Måste kolla vad som händer utanför bion.
Ja, precis. Det var ju så att, ska vi rekapitulera var vi är någonstans när det gäller din lista?
Jo, men jag hade ju århundradets längsta påannons på en lista. Men alltså, det är ju SHL och elitserien då, genom tiderna spelare som stort intryck, eller till och med störst intryck på mig. Men jag har liksom tagit, och jag vill säga det att de får inte vara aktiva nu. För jag har blivit approcherad från västkusthåll gällande Joel Lundqvist.
Okay.
Och nej, han är ju aktiv nu. Så de får inte vara aktiva i SHL nu. De får inte spela i svenska hockey.
Du kan bolla in,
jo, men den är viktig, för att de kan liksom inte vara utan, är de aktiva nu, är de inte med. Det står i reglerna och stadgarna. Okay. Och så här såg listan ut från början. Det var Rickard Wallin var på 10:e plats. Han har ju slutat. Raimo Helminen, alltså Rickard Wallin Färjestad. 9:a var Raimo Helminen Malmö IF. 8:a Stefan Liv HV71. 7:a Järmo Myllys Luleå Hockey. 6:a Peter Forsberg Modo. 5:a Elias Pettersson Växjö Lakers. Han lirar ju med Vancouver Canucks. Mm. Så att, och inte med Lakers.
Om man kommer tillbaka till SHL i framtiden, försvinner han ur listan?
Ja, då försvinner han ur listan. Det får vi se.
Men då är det så här då, att vi kommer nu bara behandla en person på listan, och det handlar om den här positionen.
Rubriken: alltid tillgänglig, aldrig svarslös. Gentlemännens gentleman på isen. En utav de tyngsta profilerna i SHLs historia. Dock inte pallplats på min lista, men på plats nummer 4, Johan Davidsson, HV71. Johan Davidsson som ju egentligen är en av de mest tydliga förklaringarna för HV71s framgångsera. Nu vet vi ju just när vi sitter här och snackar att HV har en annan kamp och gnugga med den allsvenska ishockeyn. Men det jag beundrade, förutom den spelmässiga toppkvaliteten hos Johan Davidsson, var att han alltid var tillgänglig. Och han hade alltid någonting att säga. Jag minns när jag var på Hovet och jobbade, och sensationellt nog hade hans HV71 blivit utslaget i ett SM-slutspel av AIK. Och jag stod och jobbade i hörnet där. Vem kom? De var ju helt knäckta spelarna. Det var ju en skräll, en knall, en sinkadus för AIK. Jobbigt som tusan för HV71. Då kom Johan Davidsson till studion. Klättra upp för någon racklig trappa. Vi ser hur den var den där. Upp till studion och ställde sig och hade svar på varför det gick som det gjorde. En gentleman.
Fyra SM-guld. Det började ju med det här oerhörda guldet 1995. Det var... Så sensationellt för HV71. Då var han ju då bara 19 år gammal och fanns med i laget redan då. Inte som någon tongivande spelare, men som en supertalang.
Ja, och när de då slog ut Djurgården i raka matcher på kvartsfinalnivå.
Just det, efter att det har varit 8 i serien och möter Djurgården som var 1.
Ja, det var ju en sådan knall att vi pratar om den fortfarande.
1995, och sen kom då gulden 2004 som du pratade om senast då Stefan Liv stängde.
Precis, de mötte Färjestad i 7 matcher, vann med 4-3 och han höll nollan i samtliga. Tänk att hålla nollan i 4 finalmatcher då i en serie över 7, men också i den avgörande.
Och vi var på plats du och jag på Radiosporten i den 7:e och direkt avgörande matchen.
Är det här då?
Kontring HV71, Johan Davidsson är helt fri, han med sig remsan. Davidsson är helt fri, skjuter där, där gör han mål! 3-0 HV! Undrar du inte Johan Davidsson ordnar SM-guldet till Jönköping i och med detta målet. HV71 3-0 i numerärt underläge i den 7:e och helt avgörande SM-finalen i Kinnarps arena. Tiden 5 minuter, andra perioden. Kung Davidsson!
HV blå! HV blå!
Jag tror de håller på HV faktiskt. Att den här rampen överhuvudtaget håller är helt unikt alltså. Det var Anders Husk och Sebastian Meir och Bosse Ahl som sjöng om ni undrar det.
Och då har vi bara 20 sekunder till guldet och hela Kinnarps arena står upp. 6200 åskådare och många där till i Jönköping under den här kvällen fram till ett efterlängtat hockeyguld som är 10 sekunder borta och det är sån enorm idrottsglädje i hallen nu. 5 sekunder kvar till den slutliga signalen. Här tar HV guldet!
Jag vill bara säga att jag är så jävla stolt över det här laget och den här publiken är helt, helt fantastisk.
Och nu ska Johan Davidsson höja SM-guldbucklan. Han visar den för fotograferna och här lyfter han den mot Kinnarps tak. Johan Davidsson, 28-åringen, som ju är en underbar HV-kille och som förstås känner något alldeles extra i det här ögonblicket, Helge.
Ja, det ska han göra också. Dominant i svensk ishockey. Och i yttersta, allra yttersta grad den som har tillsammans med Stefan Liv sett till, förutom alla andra som är uppräknade nu naturligtvis, sportchefer och material är det. Härligt, han har sett till att HV vinner SM-guld.
Jag vill bara berätta att jag var ju powerplay-reporter där. Det vill säga, jag refererade i ytterzonerna när det var numerära överlägen. Och du och Lars-Gunnar Jansson var huvudreferenter. Mm. Eller du var huvudreferent och Lars-Gunnar Jansson expert. Och jag sprang ju då mellan... Under långsidesläktaren sprang jag med den här sändaren med höga antenner. Det kallades för MES. Man sände med en ryggsäck på, med en hög antenn på. Så sprang jag under långsidesläktaren. Om det hade varit powerplay i ena ytterzonen så blev det åt andra hållet sen. Så var jag och den fastnade ju och hade sin läktare. Jag undrar om jag fick springa den där vägen. Men det var det som hände.
Men hur kunde det låta ett sånt där powerplay-referat egentligen? Var det så här, här kommer Davidsson in i anfalls...
Regeln var ju att huvudreferenten följde ju spelet till blålinjen när de gick in i zon. Då tog powerplay-referenten över. Mm. Men där kunde det bli en liten, liten tystnad. Därför att om de la in pucken i zon och försvarande lag var först på den, då gick inte powerplay-referenten på om de stod pucken direkt ut, för det blev ju fånigt. Mm. Utan då var man tvungen att se att de lyckades etablera spelet.
Men det var väl någonting så här då, Fredrik Stinman har pucken i mittzonen, kommer upp på vänstersidan, lyfter in pucken i anfallszonen här. In i anfallszonen.
Ute till vänster, utanför den vänstra tekniska droppen. Det gick mycket fortare när man stod där nere, för man hade ju spelarna rakt i nyllet.
Ja, för då precis i plexit.
Ja visst, och man kunde ju få det då, en färgsta backen då, som tacklar precis där man stod. Va? Man såg två ansikten som trycktes upp mot glaset där man stod bara. Jag ser David som grida framför mig! Och så vidare.
Och så undan från Färjestad ut i mittzonen, ja, och så börjar man om.
Var det här på allvar?
Ja.
Jag hade ingen aning. Varför försvann det då?
Men anledningen att vi återberättar det så dåligt, för jag kommer inte ihåg namn helt enkelt. Nej, men på vilken man ska säga.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vad säger ni? Vad tror ni? Vilka är med? Vilka är topp tre på Lasses lista över spelare i Svenska Hockeyligan och Elitseriens historia? Vilka tror ni att han har det? Trean, tvåan och ettan kvar att redovisa. Om ni nu hängt med på alla kriterier som Lasse satt upp. Twitter, Sporthuset heter vi där. Instagram, Sporthuset podcast. Hemsida, Sporthuset podcast. Var med och vad tror ni? Tack för introinskicken också från Thomas Hamrin, Jörgen Eksvärd, Mats Jonsson, André Ulfborg, Erik Dahlberg. Ända fram till introt idag i det här avsnittet. Och alla ni andra också förstås. Vi fick ett mejl här också som jag tycker är värt att läsa upp från Larsa Westin. Det gäller Solheim Cup och Ryder Cup. Golftävlingarna, lagtävlingarna som vi berörde senast i samband med vår supportersång. Alltså de här som han skriver, Larsa. Dessa idrottsevent är totala upplevelser som fler bör ta del av utanför golffamiljen. För mig likställer jag det med fotbolls-VM och OS. Och ja, vi kan till att börja med bara rekommendera Peter Ahnbergs kärleksbombning av Ryder Cup i avsnitt 186. Det är verkligen en unik golftävling, det framgår där. Men vi kan väl här bara då, här och nu, för er som inte är så inne i golfen, berätta hur det gick i dessa båda golfens lagtävlingar som avgjordes då senaste veckorna. I damernas Solheim Cup så avgjordes det i USA och Europa kunde vinna på bortaplan med, ja det var ju svenskorna Anna Nordqvist och Madeleine Sagström i det vinnande laget. Och Ryder Cup alltså bara häromdagen när vi spelar in det här, och USA tog en gruvlig revansch efter nederlaget förra gången som vi berättade om i förra avsnittet. Och apropå det som Larsa skriver om, det märktes verkligen på nordirländska stjärnan Rory McIlroy här efter förlusten hur mycket den här tävlingen betyder. Lyssna bara.
The more and more I play in this event, I realize that it's the best event in golf, bar none. And I love being a part of it. I can't wait to be a part of many more. Yeah, it's the best.
Under hela hösten har Sporthuset samarbete med Hantverksdata, affärssystemet för smartare hantverksbeslut. Och nu kan vi ju berätta, ja vi var inne på redan förra veckan, att vi tillsammans med Hantverksdata kommer att låta ut exklusiva VIP-paket till svenska herrlandslagets VM-kvalmatch mot Kosovo 9 oktober. Zlatan Ibrahimovic tillbaka i landslaget igen. Vad sägs om det? Återkomst i våras ju efter nästan 5 års frånvaro och sen skadad och missade EM, och trots de skadeproblem som man har nu också så togs han alltså ut av förbundskapten Jan Andersson till denna VM-kvalsamling. Får vi se om han dyker upp just i den här matchen. Men Zlatan, och det är ju värt att notera också, fyller ju 40 år nu på söndag. Så grattis i förskott Zlatan, säger vi. Och det lär vi få återkomma till i nästa avsnitt. Och när det gäller matchen mot Kosovo så blir ju den också speciell, Lasse, som den första landskampen för Sverige på Friends arena utan de här pandemipublikrestriktionerna. Och du ska ju jobba där, eller?
Det stämmer.
Det kommer vara bra tryck på läktarna.
Mycket viktig samling är det ju, med hemmamatcher både mot Kosovo och Grekland. Och inför denna Kosovo-match så har meddelats att det är över 40 000 biljetter sålda. Och Svenska fotbollförbundets biljettansvariga har kunnat meddela att det är ytterst sannolikt att matchen blir slutsåld. Och det är ju en häftig känsla.
Mm. Och ytterligare några dagar senare match igen ju, efter det.
Stämmer, mot Grekland, ja.
Också på Friends.
Ja, Kosovo-matchen blir ju speciell eftersom det är en lördagkväll.
Just det.
Så det är ju tillgängligt för resenärer utifrån hela riket egentligen att komma och få en helg i Stockholm utan restriktioner överhuvudtaget. Så jag förstår att intresset för matchen är stor. Det är nog inte motståndet som drar i första hand, utan mera möjligheten att se ett svenskt fotbollslandslag utan restriktioner, och dessutom när man kan resa och vara med en övernattning kanske och få igång även den delen av marknadsekonomin.
Mm, ja, det är ju faktiskt nästa lördag, alltså den 9 oktober klockan 18.00, och ni kan alltså den här vägen, ni som jobbar inom entreprenad och service, få en plats på VIP-läktaren. Hantverksdata.se/fotboll. Ni kan vara med och tävla där alltså.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Vad är på gång nu då?
Ja, du har ju påsarna här, Irma. Frågan är vad du kommer välja när du ska dra efter att Lasse har gjort sitt dokument här.
Det är ju kärlek det här.
Jag har ju varit med x antal gånger nu i Sporthuset, och för den lyhörda lyssnaren så har jag ju aldrig någonsin rört olyckspåse.
Svärta inte din grej.
Nej. Vi har för mycket sånt i världen redan.
Ja, vad stod det på lappen egentligen? Skorpionen stod det. Skorpionen. Mm. Och är skorpionen insekt? Jag har fortfarande inte utrett det.
Nej, det kan du fundera på. Det är ett stjärntecken i alla fall och där är jag född. Men det här ska handla om René Higuita, ser du. Den colombianske målvakten som gjorde den där räddningen. Född i augusti 1966. Han är alltså 55 år idag. Och när jag tittar på det så det går inte att ta sig an den här akrobatiska... Ja, precis. Man gör en skorpion här inne. Nästan ordentligt utförd faktiskt. Av oss närvarande i rummet, Irma, så är du den som har störst möjlighet att utföra detta akrobatiska nummer.
Tackar, tackar.
Men alltså, den här räddningen, vi måste först ägna viss uppmärksamhet åt själva huvudpersonen, René Higuita, den colombianske målvakten. Målvaktsdressen var ofta färgglad, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men han såg ut som en palett av världens alla glada färger på något sätt. Alla såg det. Och spelstilen, rubriken på den, sensationell. Han dribblade och tog risker som sista gubben. Han var beskicklig med fötterna, men det kunde kosta något baklängsmål här och där, men det var inte så farligt. Men dessutom, han var ju en målskytt. Han tog alltså inte bara straffsparkar utan också frisparkar. I colombiansk landslagsdress, 3 mål. Totalt i karriären gjorde denne målmaskin 41 mål som målvakt. Men för sin galenskap, för han ansågs ju besitta en sådan, så kallades han för El Loco, galningen. Vi måste ändå lyssna på den engelska kommenteringen av den här fotbollsmatchen från 1995 mellan England och Colombia när han gör den här skorpionräddningen. Det är så härligt att höra engelsk kommentering. Det brittiska idiomet på något sätt. Ni ska få lyssna på det här.
McManaman again. On to Shearer. Now Barnby. Good football from England. Wise. Redknapp. Goodness me. Have you ever seen anything like that in your life? From a goalkeeper. That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen.
From the master of the unpredictable.
The master of the unpredictable. Mästaren på det oväntade, galningen El Loco. Det här är september 1995. Det är en vänskapsmatch mellan England och Colombia. Den kommer att sluta 0-0. Och det som kommer ifrån Jamie Redknapp här, det är något form av avslut, eller om det var ett misslyckat inlägg, det tvistar man om, och Redknapp har vi kanske till sist ändå erkänt det sistnämnda. Men bollen far alltså mot det colombianska målet, det här misslyckade inlägget som det ändå var. Och så kastar sig Higuita framåt, armarna längs sidan, du är horisontell i luften. Och så sparkar du alltså i någon sorts bakåtrörelse med hälarna ovanför kroppen och träffar bollen i exakt rätt ögonblick för att den ska få nästan en större kraft när den sticker ifrån dig igen. Och det roteras alltså som en räddning. Det är alltså osannolikt det vi pratar om. Det är fenomenal akrobatik som egentligen i den moderna fotbollen bara kan mätas av Zlatan Ibrahimovic. Han skulle kunna göra en skorpion som avslut. Det finns en sanning i det här nu som berättas här och nu. Det är att René Higuita tror att spelet kommer att blåsas av. Det är inte avblåst. Men han tror att det kommer blåsas av. Därför att regeln med att en spelare som står offside men som inte påverkar spelet inte är bestraffningsbar. Den är ny. Precis här. Så när Redknapps boll kommer farande så ser Higuita i ögonvrån hur den assisterande domaren lyfter sin flagga för att markera att det är en offside-stående engelsman. Higuita gör då helt instinktivt det han drömt om under några år, därför att under 5 års tid har han gått och tänkt på det här. Han har sett lite barn lira, nämligen hemma i Colombia, och tänkt att de håller på att försöka sig på en bicykleta. Varför gör man inte tvärtom? Om jag står i mål ska jag göra en sån där räddning. Så han bestämmer sig när bollen kommer, instinktivt galen som han är, att fixa detta. Nu är läget, han gör det. Men ungefär samtidigt som han ligger där i luften och gör den här räddningen som en hel fotbollsvärld aldrig glömmer, som vi pratar om nu, så kommer den assisterande domaren helt plötsligt på sig själv. Nej, men det är ju en ny regel. Den där spelaren som jag har flaggat för offside där borta, det går ju inte. Jag kan ju inte vinka. Den påverkar ju inte spelet. Så han drar ner flaggan igen. Så kanske hade den här räddningen aldrig någonsin blivit av om inte den här assisterande domaren, så att säga, gjort rätt från början. Men det är en räddning från The Master of the Unpredictable, som det heter i referatet. Mästaren på det oväntade, El Loco. Och ingenstans kan man få ett bättre referat än från den engelska kommenteringen.
Redknapp, he loves it. Probably just to avoid Carlos Valderrama's hair. Goodness me, have you ever seen anything like that from a goalkeeper?
I am René Higuita.
goodness me!
Jag har ju sett det här klippet 1 558 gånger i mitt liv. Det finns ju inget som är så vackert som kombinationen av en galning och en fotbollsspelare. Det är de bästa fotbollsspelarna vi har. Zlatan Ibrahimovic, ja. Ronaldinho som kunde göra såna här oväntade saker också. Och den här mannen. Är det kanske det kändaste målvaktsingripandet i fotbollen någonsin?
Ja, en av dem i alla fall. Och
tveklöst.
Men jag vet, det var intressant också med bakgrunden. Hade du 100% koll på...
Jag hade ingen aning om det där med
assisterande. Det har gått lite surr om det här. Var det avblåst eller inte? Och därför var det bra att du förtydligade, Lasse, att i hans sinnevärld så är det inte en lika stor risktagning som många kanske har trott. I hans sinnevärld.
Nej.
Utan han tänker att släppa in det här är ändå lugnt eftersom det kommer vinkas av. Men hade han släppt in det, då hade det blivit godkänt.
1-0 England, men Jamie Redknapp som målsköt. Ja.
Det är kul
på ett inlägg. Det hade inte varit något bra, nej.
Det är helt underbart.
Ja.
Ja. Mm, bra, då kör vi.
Det är kärlekspåsen. Som vi redan har sagt så är jag
om du väcker upp den mot mig.
Gillar du olyckspåsen, Lasse?
Mm. Men där har vi ju berättelser om...
Ja,
om,
jag kanske ska börja byta.
Som det kan vara lite lär...
Ja, det behöver inte alltid vara negativt.
Dramaturgiskt.
Nej. Olyckspåsen är faktiskt verkligen inte samma sak som negativt.
Nej. Det ska man inte tänka. Nej. Det är bara det att det har hänt saker som inte har varit så positiva.
Det här är alltså en som är väldigt stor i där Mika Zibanejad spelar.
I New York Rangers?
Nej, i NHL-historien. Ja. En av de största i NHL-historien.
Vi har haft Gretzky, va?
Ja, en av de största. Och han kommer inte ifrån Kanada, USA, Sverige, Finland eller Ryssland. Men en av de största. Kommer varken från Kanada, USA, Finland, Ryssland eller Sverige. Inte från något av de länderna.
Jaromir Jagr.
Ja! Snyggt, Lasse.
Jag var tvungen att lyssna uppmärksamt. Jaromir Jagr, ja. Kladno. Eller hur? Han lirar väl där fortfarande nästan.
Jag spelar han. Gör det, för han är 50 bast, va?
Oerhört i ögonfallande. Där, om vi jämför med Mika, en aning. Alltså detta hårsvall.
Faktiskt, och skägget.
Exakt, så man brukar säga man hockeyfrilla. Det var inte tjeckiska spelare som på något sätt var urtypen för hockeyfrilla.
Men de hade ju en svans, kommer du ihåg? En sån här lång svans som det hade min kusin ett tag.
När ska Micka klippa sig?
Aldrig, om jag får välja.
Det är du som, då vet jag.
Den 15 februari, mitt under OS-hockeyn tror jag, då fyller Jaromir Jagr 50.
Mm.
Och han spelar fortfarande i tjeckiska ligan.
Är det Kladno?
Det skulle sagt att höra, du kanske kan kolla lite med Mika vad han har för bild av honom. För man kan tänka sig att han finns bland de han har sett upp till kanske.
Ja, det tror jag verkligen. Alla som har varit bra på hockey har Mika haft på sin vägg i sitt rum.
Och jag menar, Jagr var ju så spektakulär, lite som Mika är också. Alltså, boom! Så, alltså det var ju explosivt. Det var ju star quality, så det smäller om den när han spelade där i Pittsburgh Penguins. Mm. Inte minst när han spelade ihop med Mario Lemieux. Eller Mario Lemieux om ni så vill. Mm. Eller hur?
Tjeckerna vann ju den mest tråkiga ishockeymatch som någonsin spelats.
I alla fall final.
OS-finalen. Nej, den tråkigaste matchen som någonsin spelats. Det finns ingen tråkigare. Ja. Du går ner på Sundbybergs IP, vet du, och kollar på derbyt mellan Duvbo och Sumpan. Det är mycket, mycket mer underhållande än den usla matchen. Mellan Tjeckien och Ryssland.
Ja. Men 2002 i Salt Lake City, det som slutade med debaclet mot Vitryssland, numera Belarus.
Debaclet?
Ja. Dagens underdrift.
Ja, verkligen.
Men, ska jag säga det att...
Skarpaste ord du kunde komma på.
Då hade vi ju i gruppspelet Sverige mot Tjeckien i en av de här enormt fina matcherna som ledde fram till att vi trodde mycket på Sverige. Sverige besegrade Kanada, Sverige besegrade Tjeckien. Och då...
Tommy, jag har rysningar nu över hela armarna.
När de åker fram...
Så fint när man får rysningar.
När de åker fram för den första och hälsar på varandra kaptenerna. Då är det alltså Jaromir Jagr och Mats Sundin i den matchen som...
Så jag var med 2-1 tror jag eller något sånt.
Som vi gjorde tillsammans, du och jag, Lasse. Tommy Salo riktigt bra.
Det var tjeckerna var bra.
Mm. Och Salo var riktigt bra.
Och det var väl matchen efter att Sverige hade skåpat Kanada.
5-2 Kanada.
Då gick vi ju kring och hade svårt med stegisättning.
Mm. Sen 7-1 Tyskland, va? Eller var det 7-0?
Ja.
Så var det. Vi tar tag i Jaromir Jagr. Och igår är med... nu kommer Torres upp i Irmas famn och det är en jättefin avslutning.
Nu vaknar Boris.
Ja. Avundsjuka från Boris. Sen är det. Han är inte så avundsjuk. Alltså.
Förra veckan så hade vi en supportersång som innebar att vi var hejaklack till dig, Tommy, Jens och jag.
Mm. Och vi vill bara stryka... Tommy. Ja.
Ja. Och vi vill bara stryka under att det kommer ju inte hända igen.
Det var min bästa stund i poddens historia faktiskt. Nu kommer från Mats Svensson. Han skriver det till oss via sportisupodcast.se, vår hemsida. Ni efterlyser supportersånger i ert förnämliga program. Tack Mats. Och det som ger mig särklass mest gåshud är det som Ramlösa Södras projekt IFA, Idrott för alla barn med särskilda behov, har spelat in tillsammans med killarna i Brandsta City Släcker. Det här vill vi höra, va? Eller?
Ja, såklart. Kommer du ihåg Brandsta City Släcker från Melodifestivalen?
Just det, den
jo,
klappgrejen.
De stod och klappade, ja.
Du är lite mer tveksam.
Det var inte...
Men nu lyfter det från Brandsta City. I ledning av Glenn Borgqvist och Uffe Johansson.
Härligt.
Har detta underbara gäng spelat in en låt och en video också som vi kan lägga ut på våra sociala medier, som innehåller så mycket glädje och kärlek till idrotten och vad den betyder, inte minst för den här gruppen ungdomar. Njut av en supportersång till den underbara rättigheten att få vara en del av idrottsvärlden.
Ja, för det ska ju alla få vara.
Och då säger vi att vi hörs igen nästa vecka.
Vi säger som man gör i biosalongen.
Shh! Tyst! Och Irma, Sibanyad, you're good to go.
Stäng av mobilerna.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
För en stund på jorden ska ta vår plats i solen. Innan det är över, systrar och bröder. Det är här och nu, det är jag och du. Ge och ta, IFA. Det är en för alla, alla för en. Och vi vill, vi kan, vi ska. Det är en för alla, alla för en. Kom igen, kom igen, kom igen. Vi vill, vi kan, vi ska. Drömmarna är stora, inget att förlora. Fånga dagen. Det här och nu, det är jag och du. Ge och ta, IFA. Det är en för alla, alla för en. Och vi vill, vi kan, vi ska. Det är en för alla, alla för en. Kom igen, kom igen, kom igen. Vi vill, vi kan, vi ska. Livet går in.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.